God förmiddag. Hoppas ni är redo för lite undervisning den här morgonen. Vi ska ju fokusera nu på det som Anna beskrev i inledningen. Vi inleder en ny predikoserie som handlar om eskatologi, som det kallas på ett fint teologiskt sätt. Och det betyder ju läran om de yttersta tingen, eller Jesu återkomst och det som leder upp till det. Och det här kommer inte vara det enda tillfället när vi fokuserar på det. Utan nästa söndag så kommer vi ha två gudstjänster. Först en klockan 10 för familjer och sen fikar vi gemensamt emellan där någonstans 20:15 och sen cirka 11:15 så börjar en till gudstjänst. Och då har vi besök från Götabro. 20 elever som kommer hit och har hand om hela gudstjänsten. Och Mats Larsson som är lärare på Götabro, han kommer då predika om domen som ju är en del av det här också. Vad innebär det att det står att när Jesus kommer tillbaka så ska han komma för att döma levande och döda? Och det spelar ju roll vad vi tänker om de här sakerna. Jag har en gammal vän som vi kallade för Danny Tjuven. Han gick under det namnet och när han gifte sig så höll hans pappa ett tal till honom. Och han var väldigt präglad av den här synen på de här sakerna som Anna försökte beskriva lite i inledningen. Och domen och vad det innebär. Så han började sitt bröllopstal till sin son genom att säga: ja Daniel, det är ju trevligt att du har gift dig idag. Men allt är ju inte kärlek och glädje i livet. Det kommer ju en dom också. Och sen ägnade han resten av sitt bröllopstal åt att beskriva vad den här domen skulle innebära. Så visst har det betydelse vad vi tänker om de här sakerna. Så det kommer Mats Larsson att hjälpa oss att fundera på nästa vecka. Och sen har vi förmånen att ha besök av Mikael Tellbe. Lördag eftermiddag den 11 december mellan 15 och 18. Då kommer Mikael att tala till oss om de här sakerna. Framför allt om Jesu tal om tidens slut i Matteus 24. Där det står mycket om att tolka tidens tecken. Vad ska vi tänka att han menar med det? Och så ska vi idag smalna in lite mer på den här typen av teologi som beskrivs i Som en tjuv om natten och Left Behind. Och som vi har vuxit upp med, väldigt många av oss, även jag. Jesus lovar ju att han ska återvända till jorden. Och han lovar att den händelsen markerar slutet på den här nuvarande tidsåldern som vi lever i nu. Och början på en ny tidsålder som kommer vara för evigt. Och Jesus beskriver det här flera gånger. Att han ska återvända till jorden. Och när han har gjort det han ska göra när han har varit här. Och tas upp till himlen i Apostlagärningarnas första kapitel. Då visar sig ju två änglar i lärjungarnas åsyn och säger: den här Jesus ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och det här bekräftas ju av övriga författare i Nya Testamentet som en verklig framtida händelse som vi kan blicka mot. Och i Nya Testamentet finns ju en oerhörd förväntan på den här dagen och vad den ska innebära. Och en angelägenhet. Att Jesus kommer snart. Och när han kommer, då ska han ställa allting till rätta. Och det var en tydlig längtan som präglade Nya Testamentets författare och den första församlingen. Under min uppväxt och ännu längre tillbaka i våra sammanhang så har man ju talat betydligt mer om det här än vad vi har gjort på senare tid. Och det man oftast hörde då var ju det som Anna var inne på. Att de som tillhörde Jesus, de skulle ryckas upp och möta honom i skyn. Och att alla andra skulle lämnas kvar. Och då skulle det komma något som kallas för den stora vedermödan. Och man talade om tusenårsriket och vilddjuret och hans märke och antikrist. Och en massa sådana här begrepp som är hämtade ur Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln. De flesta utav oss som jag växte upp med tyckte att det här var ganska rörigt, svårt att få grepp om och inte minst skrämmande. Särskilt det här med uppryckandet. Det var ju någonting som man tyckte, det här är ju läskigt. Var jag tillräckligt kristen för att få möta Jesus i skyn? Tänk om jag skulle vara en av dem som blir lämnad kvar. Och så som 14-åring såg jag en av de här filmerna, Som en tjuv om natten. Den visades på en ungdomssamling i kyrkan där jag växte upp. Och det gjorde ju inte mindre för att spä på den här skräcken som vi levde med. Och bokserien som heter Lämnad kvar, som också bygger på det här sättet att se på det, som har bidragit till att prägla oss med det här sättet att se på och tala om Jesu återkomst. Ni som är ännu lite äldre, ni kanske har upplevt de så kallade lakansprofeterna som åkte runt och gjorde det här till sitt specialämne och målade upp en tidslinje på ett lakan att så här kommer det hända. Först händer det här, sen det här, sen det här, sen det här. I det som man tänkte att Bibeln beskrev runt Jesu återkomst. Istället för att vara en dag att längta till så har ju det här lett till att många istället bävar inför det, skjuter det ifrån sig och att vi har slutat prata om det. Men ingenting, speciellt inte det som är svårt eller jobbigt, blir ju bättre av att vi slutar prata om det. Det finns många människor som bär på tydliga sår från den här tiden. Som man fortfarande bearbetar långt upp i åren. Men man kanske tänker att det är så här det kommer ske. Så det är inte så mycket att göra åt det. Jag har vänner som fick panik när man kom hem till ett tomt hus till exempel. Om man inte visste att föräldrarna skulle åka bort någonstans och så var ingen hemma när man kom hem, så tänkte man, första tanken var, nu har uppryckandet skett och jag fick inte följa med. Att känna så inför tanken på Jesu återkomst är ju väldigt långt ifrån hur den beskrivs i Nya Testamentet. Den längtan och den förväntan som präglar Paulus och Johannes och Petrus när de beskriver sina känslor inför den här dagen, så är det ju inte alls på det sättet. Hur har det blivit så här? Det tänker jag försöka beskriva lite nu för er. Och också tala om för varför jag inte längre tänker så om det här. Och för en del så kommer det här vara ganska jobbigt, tror jag. Det är alltid jobbigt att omvärdera saker, speciellt om det är någonting som man alltid har trott. Och att det kanske känns som att nu vänds ju allt som jag har trott upp och ner. Och för andra kommer det kanske kännas som en befrielse. Okej, det finns ett annat sätt att se på det här som inte är mindre rotat i Bibeln utan kanske snarare tvärtom. Det är aldrig någon fara att ompröva saker som vi har tänkt och trott och varit övertygade om så länge vi gör det mot skriften. Om det är våran vägledning och det som vi prövar saker mot, så är det ingen fara att våga lyfta upp saker och titta på det och tänka, är det verkligen så här vi ska tro om det här? Och en del av er kanske aldrig har hört talas om det här. Inte hade en aning om att man någonsin har pratat om det på det här sättet. Men om du följer Jesus, om du liksom tillhör en församling i framtiden, då kommer du stöta på det här sättet att se på det. För det finns kvar i vissa delar av kristenheten och det finns kvar mycket tankegods från det. Även på håll där man kanske egentligen har slutat tänka så här. När jag började titta lite närmare på det här och intressera mig mer för teologi och att studera kyrkans historia, så märkte jag ganska snart att det här sättet att undervisa är ett ganska sent påfund i historien. Och det har sina rötter i en lära eller ett teologiskt system som kallas för dispensationalismen. Kan alla säga dispensationalismen? Det gick så där. Det behöver ni inte kunna på något sätt. Jag hittade ingen bra bild som var på svenska. Men det här är ungefär så med vissa variationer fram och tillbaka som man tänker sig att det här systemet ser ut. Det finns liksom en förhistoria och skapelse. Och sen kommer Israels folk, tiden i Gamla Testamentet. Sen kommer Jesus och korset. Och sen Pentekost betyder pingsten, så då faller anden och då börjar kyrkans tidsålder. Dispensation betyder ju tidsålder, så dispensationalismen bygger sin tro på att historien är indelad i olika tidsåldrar. Så då är det kyrkans tidsålder som vi är i nu, och sen händer rapture, det vill säga uppryckandet. Då kommer Jesus i hemlighet och hämtar alla de som tillhör honom till sig och upp till himlen. Och tiden fortsätter här nere i det som är the great tribulation, alltså vedermödan som pågår i 7 år. Och sen kommer Jesu återkomst igen, fast på riktigt synligt för alla. Och då kommer kyrkan finnas i himlen och tusenårsriket pågår på jorden. Och sen kommer den slutliga domen när nationerna har gjort uppror och Gud kommer igen och ställer allt till rätta. Och då har vi den nya himlen och den nya jorden. Så här har man tänkt sig ungefär med lite olika variationer att det ser ut. Den här läran innehåller väldigt mycket mer och får väldigt mycket mer konsekvenser än bara just hur man ser på Jesu återkomst. Men eftersom jag har begränsat med tid här, om vi ska orka med att lyssna, så kommer vi fokusera på det som kallas för uppryckandet och Jesu återkomst. Så får Telbe reda ut allt det andra åt oss när han kommer sen. Jag hade ett antal år när jag nördade in rätt mycket på det här tillsammans med en kär vän och pastorskollega som heter Pelle Bark. Det finns ju till exempel en massa olika sätt att se på tusenårsriket också. Och en massa fina teologiska titlar på det. Man kan vara premillennialist eller amillennialist eller postmillennialist och alla de här sakerna. Så Pelle Bark lät trycka upp en liten knapp så här som man kan göra, där det stod posttribulationistiskt premillennialist, ja visst. Nu var han inte det, men det var ju roligt att ha den knappen. Men idag ska vi fokusera på det som rör Jesu återkomst inom dispensationalismen. Och det fick väldigt stort genomslag i vissa delar av kyrkan. Framförallt vissa delar i USA, men också i Norden. Så våra väckelserörelser har varit otroligt präglade av det här sättet att se på, tänka om och tala om Jesu återkomst. Och det har varit så att det här är det enda sättet man har tänkt att det finns att tala om de här sakerna. Och det är ett ganska nytt påfund i historien, det är 150 år gammalt. Men det är ju mer än våran livstid allihopa, så vi har ju kanske de flesta av oss vuxit upp i tron att det här är så man tänker om det. Dispensationalismen lär att Jesu återkomst sker i 2 steg. Först kommer Jesus tillbaka i hemlighet och rycker upp sina trogna, sin församling. De som bär hans sigill. Och sen kommer vedermödan som församlingen då kommer slippa undan. Och efter det så kommer Jesus synligt för alla för att upprätta sitt rike. Och man bygger det egentligen på 1 bibelord i 1 Thessalonikerbrevet 4:16-17. Där det står så här. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Det här är det enda bibelställe som innehåller någon slags formulering som kan översättas, ryckas upp. Det är ju det som i den här översättningen lyder föras bort bland molnen. Det har ibland översatts ryckas upp. Inte minst i bibelöversättningar som har varit präglade från början av det dispensationalistiska tankesättet. Under 1800-talets första hälft så var det ett stort fokus på Jesu återkomst i många kretsar i kristenheten. Det var ju allmänt en väldigt spekulativ tid i historien överhuvudtaget. Och i kristna sammanhang var man övertygad om att Jesus kommer komma tillbaka när som helst. Och man gjorde många försök under den här tiden att räkna ut när Jesus skulle komma tillbaka. Ett av dem, det mest berömda kanske, ledde till den stora besvikelsen 1844. När William Miller hade förutsett att Jesus kommer komma tillbaka den 22 oktober 1844. Och mängder av människor hade sålt alla sina ägodelar och stod redo och väntade. Men han kom inte. Och i ett försök att beräkna de här sakerna utifrån profetier i Daniels bok och utifrån att läsa Uppenbarelseboken som en tidslinje, så var det en man som hette John Nelson Darby. Han var en av grundarna till Plymouth-bröderna som fortfarande finns kvar som kristet samfund. Han utvecklade det här systemet som vi såg innan. Hur man tolkar och undervisar om profetiska och eskatologiska texter i Bibeln. Samtida med John Nelson Darby så var det en ung kvinna, en tonåring i Skottland. Hon hette Margaret MacDonald. Hon fick en uppenbarelse i en bönesamling. Hon talade i tungor och upplevde att Gud gav henne en uppenbarelse om att han skulle komma i hemlighet och hämta sin trogna skara innan den egentliga återkomsten. Hon hävdade att Gud hade gett henne ett nytt ljus över till exempel det här bibelstället. När det står att vi ska föras bort bland molnen, då är det det som händer, upplevde hon att Gud hade sagt till henne. Förmodligen var det från henne som Darby plockade upp den här tanken och infogade det i sitt system. Och tänkte att då förläggs det här. Då sker uppryckandet och så är församlingen borta. Och så började man läsa Bibeln utifrån att det är så det kommer gå till. Innan hade man inte tänkt att det skulle vara någon enskild händelse innan den egentliga återkomsten som beskrivs i det här sammanhanget. Paulus pratar ju lite liknande på ett annat ställe i första Korintherbrevet 15. Där han säger så här: vad jag nu säger är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu. På ett ögonblick vid den sista basunens ljud, till den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Det här har ju vissa likheter med första Tess 4. Men om man läser de här två bibelställena utan att tänka in att det handlar om ett uppryckande, så står det ju egentligen inte någonstans en händelse som beskrivs som att i hemlighet ska Jesus komma och rycka bort några först. Och sen ska han komma tillbaka igen, synligt för alla. Det ordet som används om när Herren stiger ner från himlen här, det är ordet parousia på grekiska. Och det var ett väl etablerat ord som användes i den grekiska romerska världen om när en härskare hade intagit ett nytt område, en ny stad. Då gjorde härskaren sin parousia. Alltså han gjorde sitt intåg och skulle göra triumftåg genom staden. Och då kom alla invånare i staden ut och mötte den nya härskaren och eskorterade honom tillbaka in i staden så att han kunde göra sitt triumftåg. Det är vad som beskrivs i det här. När Herren själv kommer, då ska vi föras bort bland molnen, om det är symboliskt eller bokstavligt, och möta honom och eskortera honom tillbaka ner hit. Det står egentligen ingenstans att vi ska ryckas bort och vara någon annanstans medan saker och ting fortfarande pågår här. Varken i första Tess eller i första kor. Det nämns inget om ett uppryckande där Gud eller Jesus kommer i hemlighet och tar bort några i förväg medan andra blir kvar. Eller hur? I ett annat ställe som Margaret MacDonald hävdar att hon fick nytt ljus över i samband med att hon fick nytt ljus över första Thessalonikerbrevet, det var det här. Matteus 24. Jesus talar om vad som ska ske vid tidens slut. Och då säger han: då är två män ute på åkern. Den ene tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal. Den ena tas med, den andra lämnas kvar. Innan Margaret MacDonald och John Nelson Darby, då hade man alltid läst det här som att den som tas med är den som det går dåligt för. Den tas med bort till domen. Och den som lämnas kvar är den som det går bra för. Men hennes nya ljus innebar att ja, men då, i och med att vi rycks upp, då är det ju det som det här betyder. Att man lämnas kvar och den som tas med är den som har ryckts upp. Allt detta uppstår väldigt sent i historien, i ett långt perspektiv. Och i en tid som är väldigt spekulativ kring det mesta. Även sånt som är väldigt dunkelt uttryckt i Guds ord. Tron på ett uppryckande, vill jag hävda, som en enskild händelse har väldigt lite grund i skriften och i kyrkohistorien. Och rimmar dessutom ganska illa med en massa andra saker som Jesus säger och som Bibeln säger om Jesu återkomst. Inte minst den skräck och den frukt som det har burit i form av rädsla. Och när Jesus talar till sina lärjungar i Matteus 24 så är ju hans syfte att säga, var inte rädda. Jag har ju allt i min hand. Jesu beskrivning av allt det som ska ske innan och i samband med hans återkomst har ju inte till syfte att skrämma någon. Utan att ge oss en förvissning om att när det onda i världen ser ut att ha fullständigt övertag, då är Guds rike som närmast. På ett annat ställe i Lukas så säger han, när ni ser de här sakerna hända så räta på er. Lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Ja, svårigheter och förföljelse måste komma, men jag har allt i min hand och ni kommer vara okej. Även om ni till och med skulle möta döden för min skull så kommer ni vara okej. Det här är ju en dag att längta till, att leva för, när all ondska upphör och när vi får möta honom som han är och vara för evigt tillsammans med honom. När jag upplevde att det finns ett annat sätt att tänka och tro och tala om det här som faktiskt är mycket mer i enlighet med hur Bibeln beskriver det, så var det en enorm befrielse för mig. Jag hade precis som många andra skjutit det här ifrån mig, för det hade skavt och varit jobbigt. Och jag tänkte, ja, men det här, jag vill leva mitt liv här mycket hellre än att se fram emot de där sakerna som mest är skrämmande. Men jag tänker, och jag har undervisat några gånger förut, att några saker kan vi veta säkert om vad Bibeln säger. Det vi har att se fram emot som är tydligt i skriften, det är att när i samband med Jesu återkomst så kommer det ske en uppståndelse av de döda. Alla kommer få nytt liv, nya kroppar och uppstå till en evighet tillsammans med honom. Vi kommer också att ställas inför domen, hur vi har levt våra liv. Och det är heller inget att vara rädd för, trots bröllopstal och predikningar som säger något annat. Utan tvärtom. Den kommande domen är ju Gud som den gode domaren som ställer allting till rätta. Som dömer rättvist och kärleksfullt. Och alla de gånger som vi tänker när vi ser någonting hemskt eller ondskefullt så ropar det i våra hjärtan. Det där är inte rätt. Någon borde ställa det där till rätta. Det är precis det som Gud kommer göra i det som kallas för domen. Och så har vi också den nya skapelsen. Det är vad vi är på väg emot. Och slutbilden i hela Nya Testamentet, i Uppenbarelsebokens sista två kapitel, det är ju inte att vi rycks bort och dras iväg någon annanstans, utan att himlen landar på jorden. Den himmelska staden sänker sig ner och landar på jorden. Himmel och jord förenas och Gud upprättar hela skapelsen till det som han från början hade tänkt och så som det från början var innan människan föll. Men att läsa Uppenbarelseboken på det sätt som Darby och många andra där i samband med det gjorde, det innebär ju också att de första tre kapitlen i Uppenbarelseboken är de enda som är relevanta för de som är mottagare av brevet. Resten handlar ju om saker som ska ske inför Jesu återkomst i samband med den tidens slut. Och det betyder ju att det var helt irrelevant för de som tog emot brevet och alla kristna som har levat sedan dess. Är det rimligt att tro att Johannes syn och skrift som han skrev ner och förmedlade som en uppmuntran till de kämpande församlingarna i mindre Asien knappt skulle ha med dem att göra överhuvudtaget. Jag tror inte det. Jag tror inte att det är så vi ska förstå uppenbarelseboken, och Telbe kommer komma in mer på det när han kommer i december. Jag har sedan länge övergett det här sättet att tänka. Men du kanske tycker att det känns oerhört jobbigt det här. Jag har ju trott så här hela livet. Och det är helt okej att det känns jobbigt. Även om det här är viktigt, även om det här påverkar en massa saker och spelar roll för hur vi lever våra liv och vad vi tar för beslut och hur vi, vad vi har att se fram emot, så är det ingen central trossats om vi tänker att det här sker genom ett uppryckande eller inte och så vidare. Du är lika mycket frälst, lika mycket Guds barn oavsett vad du tänker och har för bilder kring det här. Om man vill tro på ett uppryckande kan man absolut göra det. Det är helt okej. Okay. Om Gud vill göra det på det sättet, även om jag inte tror det, så kommer han göra det ändå. Så är det ju. I första Johannes så skriver aposteln Johannes att rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver all rädsla. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Jag tror att det här är ett område där Jesus vill befria oss från rädsla och bävan inför vad vi tänker att vi står inför och vad som händer när evigheten börjar. Jag tror att Jesus vill omsluta oss med sin kärlek som fördriver all rädsla när vi låter honom fylla oss med den. Så att vi också kan lita på att han har allt i sina händer. Och han är ju den gode herden, oavsett om vi tittar på när han gick här på jorden eller om vi funderar på när han kommer tillbaka eller när han ska vara domare eller någonting annat, så är han ju inte något av det utan att vara den gode herden. Och jag har upplevt att när jag har fått lämna ett annat sätt att tänka, så har jag kunnat se fram emot det här på ett helt annat sätt. Jag kan stämma in i Nya Testamentets författare när de skriver att det bästa vore om det skedde imorgon. Och så som Johannes avslutar hela Bibeln med att säga, amen, kom här Jesus, kom snart. Det är ju den längtan och den angelägenheten som jag tror att vi behöver leva i och hitta tillbaka till. Jag hade tänkt ha med mig ett par böcker här idag, men jag glömde det. Om det är så att någon skulle vilja fundera vidare på det här och läsa in sig på det här ämnet, så har jag ett par rekommendationer, och det finns en uppsjö utav böcker att ta sig an. Och man får gärna låna av mig. Inte minst Mikael Telbes bok Tillbaka till framtiden, och också en av Tom Wright som heter Ännu bättre. Där får man mycket mera helhetsbeskrivning av det här tankesättet och vad vi kan tänka och tro om det. Om man tycker att jag skulle behöva prata med någon om det här, så står jag gärna till förfogande. Om man tänker att jag skulle behöva be tillsammans med någon, så kommer vi alldeles strax gå in i en lovsång och förbönstund, och det finns förebedjare redo att be tillsammans med dig. Det är ingen fara att vi omprövar saker. Det är ingen fara att vi tror och tycker olika eller har olika perspektiv, som Anna visade i början. Vi är inte mindre syskon eller Guds familj, varken i den här gemenskapen eller i den världsvida kristenheten för det. Men så här tänker jag. Och det är helt okej att tänka annorlunda. Nu ber vi.